Sådär, nu har jag tryckt på den stora röda knappen och det innebär att avsnitt 8 har inletts. Och idag har vi med oss en gäst av stor dignitet. Vill du presentera honom?
Ja, idag så har vi med oss Olle Linton som har varit med och pratat här förut. Och välkommen Olle.
Tack.
Vi ska tillsammans prata om hur man hanterar att man har en dålig dag som lärare. Och vi ska också prata om möten och hur man hanterar dem bäst. Men jag vill inleda med att skryta lite, för i fredags var jag med 20 elever på Folkoperan som Carmina Burana. Och alla elever skötte sig alldeles utmärkt och tyckte dessutom att det var bra, uppskattade föreställningen. Och det var väldigt roligt för att, ja, dels för att jag var väldigt stressad inför det. Jag trodde att de skulle starta bränder och springa runt och skrika i cirklar, eller jag vet inte vad jag trodde. Men också för att det är en så rolig del av att vara svensk lärare, att få öppna dörrar för eleverna och ta med dem på saker som de aldrig skulle komma iväg på annars. Så jag kände mig väldigt duktig.
Hur gamla är de här eleverna?
17, så de är ganska stora. De har ju slutat springa runt i cirklar och skrika när de blir uttråkade, men...
Ändå imponerande.
Ja, jag vill tycka det.
Det var roligt.
Ja, kul att inleda med det. Mm. Då fortsätter vi prata om något värre.
Ja, precis. för vi vill prata om dåliga dagar. Och jag kan ju börja med att säga då att jag hade en dålig vecka förra veckan.
Ja, jag hade en förra veckan som jag kommer till sen.
Ja, alltså jag hade såna en del lektioner som var så katastrofalt dåliga. Jag hade en lektion som var så tråkig att eleverna satt och såg liksom chockade ut över hur tråkigt det var. Och jag var nära, jag bitade mig i tunga för att inte börja gapskratta över hur fruktansvärt det tråkigt.
Kan du berätta lite mer om varför lektionen var så tråkig?
Ja, alltså den handlade om, och jag känner att jag måste försvara ämnet lite här, men det handlade om jordbruksreformen på 1800-talet. Men det är inte
tråkigt. Herregud, du gav ju inte ens lektionen en chans.
Jag älskar jordbruksreformen på 1800-talet. Men grejen är så här, jag insåg efteråt faktiskt vad det var som gjorde att det blev så dåligt. Och det är att den här klassen är starkare än den klass som jag gjorde den här planeringen för och powerpointsen till tidigare. Så att det blev för enkelt för dem, för mycket upprepningar. De fattade allting direkt och då är det klart att det blev tråkigt. Så de var egentligen bara understimulerade. Och det är ju ändå ett lyxproblem. Min klass är för smart för min planering.
Ja, plus att det var jordbruksreformerna.
Sluta dissa jordbruksreformerna. Men jag vet inte, jag antar att det handlar väl om annat också. Att jag var trött och ur form och... Och på något sätt börjar man en vecka dåligt eller en dag dåligt, så det kan vara svårt att hämta upp det. Och det är det vi ska prata
jag tror att som lärare, vi har en väldigt hög ambitionsnivå. Vi lägger en väldigt hög ribba på oss själva, tror jag. Så att vi ser våra egna fel alltså snabbare än någon annan, och det gör att vi kan uppleva att vi har en dålig dag, som faktiskt kanske inte alltid alla elever upplever att man har en så dålig dag, men och sen är det ju också så att man kan inte alltid vara på topp. Alltså, man har dåliga dagar, man kan ha sovit dåligt, det kan ha varit slut på kaffe i kaffeautomaten eller vad det nu må vara, och då alltså det är så, man har inte alltid jättebra lektioner. Det är nog bara att acceptera.
Ja, och det kan jag känna att jag har jobbat ett tag nu, så jag kan tycka att det är komiskt när jag har haft den här dåliga lektionen istället för att gå hem och känna mig dålig. Men Björn, du hade en väldigt dålig lektion.
Det var ju egentligen värre, för det var inte dåliga lektioner per se, utan det var mera att jag hade väldigt kort stubin hela veckan.
Oj!
Eller kanske inte hela veckan, det var väl framförallt två dagar där någonstans. För jag tog en medicin, höll jag på att ta, som hade ganska kraftiga biverkningar som gjorde att jag fick muskelvärk, vilket i sin tur gjorde att jag inte kunde sova på nätterna.
Oj.
Så jag har slutat ta den nu, så att nu är det lugnt, alla biverkningar är borta. Men det gjorde ju då att jag sov kanske sådär 3-4 timmar per natt, eller sovvaknade. Det gjorde att min toleransnivå för
trams
och idioti sjönk betänkligt. Bland annat så, alltså jag kan säga att jag har fått på det halvåret jag har jobbat liksom innan de här dagarna, så jag har kanske skällt ut, eller liksom höjt rösten ordentligt, alltså skrikit kanske 1-2 gånger under de här två dagarna så gjorde jag det 4-5 gånger.
Men du... kanske det går att vända till någonting bra, att du skrämmer upp dem lite helt enkelt.
Ja. Jo, men det var en kille där som det funkade väldigt bra på. Han var på väg ut ur klassrummet när det var 5 minuter kvar av lektionen, varpå jag skrek hans namn ganska högt. Eller ropade på honom, och han liksom stannade upp, frös och bara lommade tillbaka och satte sig knäpptyst i bänken nästa lektionen.
Och visst, det är en seger. Samtidigt, det är inte den typen av lärare man vill vara. Man vill inte vara liksom den auktoritära karaktären.
Nej, samtidigt så var det, i det här fallet så var det lugnt, för det är en elev som jag har en ganska bra relation till, så att han kunde ju ta det med ett garv liksom. Det var kanske värre att jag, en av de eleverna som jag har sämst relation till i samma grupp, skällde jag ut efter noter under lektionen dagen efter. Men det var ju å andra sidan ganska välförtjänt, för hon sitter nämligen på spanskan. Hon sitter av spanskan och väntar på att någon ska tvinga henne att byta till svenska-engelska. Vilket verkar vara en grej på min skola. Det är, liksom, det är ingen som har det här problemet i andra ämnen. Det finns ingen som sitter av geografilektionerna liksom. Men just i språken så finns det folk som helt plötsligt inser att jag tycker inte att det här är kul, jag skiter i det här. Och sen, alltså förra året i nian, så då tog jag ju över dem vid jul. Och då var det folk som hade suttit av ett år redan. Och det är som fick sitta av ytterligare.
Men det är vanligt.
Det är vanligt, det är jättevanligt. Ja. Och problemet är ju att svenska och engelska ska vara till för dem som är svaga i svenska och engelska. Inte för dem som inte har lust. Nej. Så att i princip, så, alltså i extremfall så får man ju flytta på dem till slut. Som med den här tjejen kommer jag göra det. Och jag tror att som tur är så är hon inte så duktig på engelska. Så att det är rättfärdigt. Men annars har man sådana elever, det är ju stört omöjligt.
Mm. Då, men det är ju tyvärr så, eftersom vi pratar liksom med dåliga dagar eller dåliga lektioner. Så ibland, och det här är inte att skylla ifrån sig, ibland beror det faktiskt på eleverna också. På klasserna.
Absolut.
Har man en klass där som inte funkar oavsett anledning. Alltså jag har en klass som jag tror generellt klassen är helt okej, men jag har dem väldigt sent en dag i historia.
Ah.
Och då har de haft flera lektioner hela dagen med, alltså ämnen. Och de är trötta. Jag är också ganska trött, men jag märker på dem att de är trötta. Alltså det är svårt att få en sån lektion att funka bra, för de är så slut alltså att även de, ska jag säga, de ambitiösa och vanliga eleverna, så inte de som bara struntar i skolan, utan de vanliga normala eleverna, de anstränger sig, men jag ser ju att de orkar inte, och att få en sån lektion att lyfta, det går inte.
Nej, alltså jag har ju en lektion i spanska med åttorna, sista lektionen på fredagen, och jag insåg efter 3 veckor den här terminen att de får jobba 20 minuter med någon uppgift och sen så får vi köra lekar. För det går inte. Det är helt, alltså, jag hörde några tjejer i den klassen som liksom, det enda de gör är att sitta och jobbar liksom, alltid.
Mm.
Men på den lektionen så sitter de och snackar. Mm. För de orkar liksom inte.
Nej, och det måste man väl kanske acceptera.
Ja, ibland. Och det går ju, det är lättare på högstadiet i och med att vi har så mycket lektioner i samma ämnen. Vi tappar ju inte ett ämne på det sättet. Men nu går vi bort lite från ämnet, men det kanske inte gör så mycket.
Jag vet inte om jag egentligen tycker att vi går bort från ämnet så mycket. Det är ju ganska vitt och spretigt det här ämnet. Min första termin som lärare så hade jag en fruktansvärda torsdagar. Det började med en lektion klockan 8 på morgonen och sen så fortsatte. Så det var, lektionen låg i 1-1 och fram till klockan 5. Och på den sista lektionen var retorik, som jag inte egentligen hade så mycket... Jag har ju gått en 15-poängskurs på universitetet, men jag fick improvisera. Det fanns ingen att fråga och ja, det var en liten grupp och där kände jag mig sämst verkligen väldigt länge. Och ja, jag tyckte det var jobbigt då. Men så kan jag inse i efterhand att nej, men det är klart att så där sent på efterhand, det blir inte så himla bra. Det är ganska många faktorer som ska till för att det ska bli en bra lektion. Man ska vara i form, man ska vara bra lärare naturligtvis och ha koll på sitt ämne, men eleverna ska vara i form, eleverna ska vara entusiastiska, de ska inte vara trötta. Det ska inte vara 16 grader i klassrummet som det är på skolan nu. Men jag skulle vilja kanske få tillbaka diskussionen till vad man ska göra när man har en sån där dålig dag. Det var en kollega som berättade förra veckan att hon blivit jättearg på en klass på morgonen. och berättigat liksom. Men sen så efter det så hade hon ju väldigt kort stubin resten av dagen och skällde ut en annan klass, visserligen välförtjänt, men det är som du sa att
allting är välförtjänt. Ja, men det är också skillnaden att i 19 fall av 20 så kan, ja, visst man kan kalla det för liksom rättfärdigat att skälla ut klassen, men man gör inte det för att man har överseende, de är ungdomar, de har de är i puberteten, de har många känslor, de gör saker som inte är så genomtänkta. Om man skulle skälla ut dem för allt sånt så skulle man inte göra annat än skälla ut dem. Men ibland så brister det liksom.
Ja, och det leder ju sällan, alltså ibland behöver man ju se ifrån ordentligt, men annars alltså, rent allmänt att vara läraren som håller på och skriker på eleverna, man får dem inte att lyssna. Och
nej, men det gör man det för ofta. Alltså, ja, då gör man det oftare än liksom vid när det verkligen är motiverat, så tappar man ju allt förtroende från eleverna. Då blir man ju bara någon som står och gormar liksom.
Ja, och man blir den där läraren som man inte vill vara och vantrids på jobbet och med sig själv. Men jag pratade lite med den läraren som sa att hon ångrade egentligen mest att hon inte hade ställt in lektionen efter, när hon var så rasande på den där första klassen. Att hon ändå hade den där lektionen som hon hade tänkt efter. Alltså en lektion som med henne själv i fokus. Hon skulle istället ha gett dem uppgifter att sitta och jobba med. Eller i värsta fall satt på en film eller någonting. Men att man måste inse att har man en riktigt, riktigt dålig dag, då måste man på något sätt bryta det. Och man får göra det. Man får ställa in lektioner och gå hem i värsta fall.
Jag kan ju säga, jag har faktiskt inga problem med att, ja, men jag känner att klassen, om jag har gått igenom någonting som kanske inte var jättekul, jag går också igenom jordbruksreformen eller vad det nu må vara, men upplysningstidens ideologier, jag tycker det är kul, men jag kan förstå att ett gäng gymnasieelever kanske inte alltid tycker det är jätteroligt. Men, och jag, när jag märker att antingen att jag, för att jag är trött, jag börjar stå och börjar köra på rutin, alltså utan den,
står mala.
Man står och mala, men utan den entusiasmen som jag egentligen borde kunna uppbåda, men jag kanske inte orkar. Eller jag märker att det spelar ingen roll vad jag gör, hur gasen jag är, men eleverna är för trötta eller uttråkade. Jag har inga problem med så här, nej men okej, men vi bryter det här. För att det, även om jag vet att okej, jag ska hålla på 20 minuter till, det ger ingenting. Det är bara dumt. Då säger jag, men nu okej, gå och drick en kopp kaffe och hoppas att ni är piggar på nästa lektion istället. Så att, för det brukar jämna ut sig alltså.
Det kan man ju göra på gymnasiet. Det är högstadiet.
Ja,
högstadiet. Men man kan
det göra. Ja, men det finns ju andra lösningar som
du säger. Jag vill påpeka att jag gör det inte jätteofta, men det händer alltså.
Nej, men det är som du säger, jag kan ju sätta dem och jobba i boken istället. Eller liksom, om jag har en motsvarande i spanska till exempel, är väl liksom, om jag går igenom diftongerande verb eller adjektiv komparation, så kan jag också känna den liksom att nu går vi över till att jobba i övningspappret liksom,
eller övningsboken. Eller ännu bättre, alltså man vet att man ska gå igenom någonting som är lite tråkigt, lite säkert man får. Då kan man göra det halva lektionen, och andra halvan kan man göra något lättsammare, någonting roligt som de tycker är kul.
Ja, men den är bra. Belöningssystem. Jag vet att att belöning är dumt egentligen. Man ska inte arbeta så. Men ibland måste man. Nu går vi igenom det här. Det kanske inte är världens roligaste, men sen så tittar vi på en snutt ur någon semi-realistisk historierulle liksom. Så,
ja, men precis. Eller låter dem göra någonting. Ja, men precis. Det finns ju massa saker man kan göra som på något sätt väger upp det där. För att bara, ja men nu har jag faktiskt pratat om jordbruksreformer och laga skift i 60 minuter. Så, ja, fast de lyssnade bara en halvtimme. Mm. Vad var poängen med den sista halvtimmen?
Precis. Och det är ju egentligen någonting som vi som lärare måste liksom, vi måste ju vara de som har lättast att inse det här. Ja. Med tanke på alla jävla föreläsningar vi har suttit på. Det, först i 5 år på lärarskolan. Och sen får vi sitta på dem nu i skolan.
Mm.
Och man vet, man sitter där klockan
halv fem
på eftermiddagen. Och man vet att den där sista halvtimmen, det är ingen idé överhuvudtaget. Det finns ingen som plockar upp någonting från den. Det är bara spel för gallerierna liksom.
Mm.
Och då ska man ju inte göra samma sak själv. Då är man ju lika dålig.
Ja, men vi pratade lite om man skriker för mycket så tappar eleverna förtroende för en. Och det är ju lite samma sak om man bara på något sätt står och maler för sakens skull.
Ja.
Att man tappar, de tappar förtroende för en också. Om man säger, okej, jag ser att ni har tappat fokus nu, då gör vi så här istället. Mm. Ja, då.
Men när man inte ens en lärare visar entusiasm, då kan man inte kräva att eleverna ska göra det.
Nej.
Faktiskt.
Nej, verkligen.
Nej, men när man själv är så oinspirerad, men sånt händer. Ibland så är man inte man är inte så sugen helt enkelt. Då blir det inget bra.
Nej, och sen så samma sak som att när man har väldigt bra lektioner så ska man skryta om det och känna sig stolt. Förra veckan så hade jag en fantastisk fredag. Och på början av förra veckan så kom eleverna och sa att de hade pratat om det. Jag hade gått igenom på lektionen. Det hade de pratat om hemma hela helgen. Och då kände jag mig som en halvgud. Men man får komma ihåg de lektionerna istället. Ja. Och så bara inse att sådär, man skakar av sig att man har haft en dålig lektion. Det är klart att man kommer att ha dåliga lektioner. Det är inte hela världen. Det är inte de som säger en massa om en som lärare. Man bara hoppas att inte rektorn kommer på lektionsbesök just då.
Ja, jag är lite så här, lite nervös för det ändå. Jag är ju liksom under, jag har ju mitt vad heter det nu då? Provår.
Ja, just det. Provanställning.
Motsvarande. Ja. Introduktionsår.
Just det. Så förankrat var det.
Ja. Ja, men jag kan ju berätta att det är så förankrat så att hittills så har jag haft ett halvt samtal med biträdande rektorn. Jag har haft en mentor som slutade vara min mentor efter 3 veckor eftersom hon inte riktigt var, alltså det låter hårt att säga det, men det kändes inte som att hon var mer kompetent än jag. Trots att hon hade jobbat i 30 år liksom. Hon hade liksom, jag kan tänka mig lite ibland att vara lärare är som att vara idrottsman, att liksom du har en karriär som har ett visst antal år, och när du liksom har passerat Zenit så blir du sämre och sämre.
Det tror jag.
För att hon känns liksom som att hon har för länge sedan gett upp det här med att liksom försöka lära sig nya saker eller försöka utveckla sig som lärare.
Så är det nog absolut, och nu sitter vi här och är rätt unga lärare och kan liksom säga det så, men alltså det är ju ganska få, om man tittar på de lärare som är äldre som vi har, som är liksom, jag vet inte, J.O. Waldner av dem. Liksom, de som har en riktigt långa idrottskarriär.
J.O. Waldner.
Pingispelare. Som var topp.
Ja, det var bäst i
40.
Liksom. Just det.
Men jag tänker att det inte nödvändigtvis heller behöver bero på hur gammal man är, utan hur länge man har jobbat. Att man kanske ska göra något nytt efter ett tag.
Ja, och hur länge man har jobbat på samma ställe och sådär.
Men det här kommer vi få äta upp om 20 år.
Så precis. Jag tänker ju att man ska ju byta jobb när man börjar känna det. Sådär, liksom.
Men var det inte någon som la något förslag för ett antal, åtminstone 5-6 år sedan, att man som lärare man ska arbeta i 6 år och sen ska man ha 1 år där man inte arbetar som lärare.
Vi pratade väldigt mycket om det på vårt jobb i alla fall. Jag vet inte var det kom ifrån, men jag vet att det diskuterades ganska mycket att man skulle, jag vet inte vad man skulle göra, det var inte tänkt att man skulle vara ledig, utan man skulle göra någonting annat.
Man skulle sätta sig någon annanstans i verksamheten, alltså i administration eller så. Göra någonting
annat. I så fall så känner jag, alltså om man ska göra det, då ska man göra någonting helt annat. Man ska inte sätta sig på en skola och göra någonting annat, för det är bara involverat.
Man ska jobba i en affär eller köra buss.
Men i alla fall så, det är ju det här introduktionsåret. Och då pratade jag med liksom rektorn för en månad sedan, eller biträdande rektorn, då sa han att men vi måste ta tag i det här med introduktionsåret.
Och bara,
jag ska göra lektionsbesök och vi ska ha de här samtalen. Vi ska ju ha ett visst antal samtal liksom. Och som sagt, vi har haft ett halvt liksom. Det var ju egentligen informellt.
Ni pratade lite i matsalskön.
Ja, men det kändes lite så. Och jag menar, nu är det, vad är vi nu? Oktober, november, december, januari. 3 månader har jag kvar av mitt introduktionsår. Och hittills har inte hänt någonting. Så att jag vet inte hur lyckat det har varit so far.
Ja, men det här implementerat av introduktionsåret, det var ju inte förankrat i skolan.
Men det var ju inte förankrat i Skolverket heller. För att de vill ha förslag från skolan typ på hur man ska göra. Medan skolan sitter och väntar på att de ska få höra hur de ska göra. Och det är bara så här, ingen vet någonting.
Mm. Men ponera att man får besök av rektorn. Rektorerna ska väl egentligen gå ut varje år och göra lektionsbesök. Det händer inte så, men vi säger att man får. Och man har sin dåliga dag. Vad gör man då? Så bara säga, tyvärr, idag var en dålig dag. Eller vad ska man, egentligen spelar det någon roll?
Nej, jag tror inte det. Jag har faktiskt haft ett medarbetarsamtal i veckan. Och då pratade vi lite om lektionsbesök, och då pratade min rektor om att han tyckte att det är förmodligen en bra idé att istället för att gå en gång till varje lärare under varje läsår, för det är ju vad han skulle hinna med, att han väljer ut några ämnen och sen så går han liksom flera gånger under året till de lärarna, och så nästa år så får man inte lektionsbesök varje år, men man får flera. Och så pratade vi lite om det här också. Han har ju varit på ganska många lektionsbesök tidigare och så, att men vad kan man se, vad händer om det är en dålig lektion? Så han, det märks inte riktigt på det. Det man kan märka när man går på lektionsbesök, det är ju de totala katastroferna, de som inte har en genomtänkt pedagogik eller de som är elaka mot elever och sånt där. Men annars så är det mest...
Skäller på dem.
Nej, men de som, alltså, man kan använda lektionsbesök som en grund till en diskussion kring tankar kring pedagogik och sådär.
Men sen är det också så att jag vet till exempel att det är ju vår biträdande rektor som sköter sånt, och han har en väldig auktoritet på skolan. Alltså eleverna respekterar honom, delvis för att han är 2 meter lång och har en enorm basröst som gör att liksom, om han ställer sig en bit från en, så är det liksom, då lyssnar man på vad han säger. Och jag tror att bara att han skulle sitta i klassrummet skulle lugna ner alla så mycket, så att det skulle aldrig kunna bli en kaoslektion liksom.
Nej, alltså jag har haft ett lektionsbesök sen jag, på 4 år. Fyra och 3 månader. Men då var det en klass, då var det planerat, jag visste att han skulle komma. Vilket är, jag tycker det ändå okej, lektionsbesöket.
Mm.
Överraskningsbesök, och så ska man visa film eller ha prov.
Jag hade det. Senast jag hade ett besök, då just kom rektorn ner. Jag tänkte titta in här. Ja, varsågod, det ska ha prov. Ja. Du kan ju få göra det om du vill.
Ja,
du vill
men, inte. Nej, men då hade jag ju skrämt eleverna innan och hotat dem. Liksom. Alltså, nu är det lektionsbesök och nu måste ni uppföra er. Och då var det ju några som så där medvetet utmanade mig på den lektionen.
Det faktiskt gäller ju att det är en klass som gillar den, så att man liksom får den där.
Men jag trodde att de gjorde det, eller de gjorde ju det. Det var bara, jag vet inte riktigt, de var väl irriterade. De hade väl också en dålig dag. Jag var så förbannad på dem efteråt.
Fast jag gillar att få lektionsbesök av andra lärare. Alltså, att, ja, men som gäst, när någon hoppar in och kör en gästföreläsning eller något sånt där. Det tycker jag är roligt. Om jag ska gå igenom någonting på historien och jag kan få in någon från en helt annan disciplin, kemilärare eller biologilärare, som bara ska berätta. Det kan vara 5 minuter om något speciellt, om potatisens utveckling eller något sånt där. Sånt tycker jag, och det tror jag att eleverna tycker är ganska kul också. Det blir lite avbrott och lite annorlunda. Så att, sånt Men rektorns lektionsbesök känner jag
att problemet är väl också att man inte känner. Får man lite, då skriver de ner liksom lite pliktskyldigast. Det här kan du göra bra, det här kan du göra, eller det här gjorde du bra, det här kan du göra bättre. Mm. Sådär. Vadå, du är rektor, när hade du lektion sist?
Återigen, biträdande rektor, han har inte ens lärarbakgrund. Han har varit SYV.
Då kan inte han ge dig några pedagogiska tips överhuvudtaget. Då ska han egentligen bara vara
tyst. Det är i så fall om själva rektorn
kommer. Man kan ju säkert vara en bra biträdande rektor.
Ja, alltså jag tror verkligen inte. Jag tycker att det är sån jävla bullshit det här. Jag vet inte, det var någon diskussion om det. Att alla rektorer måste ha lärarbakgrund. Alltså, studierektorn kanske i större utsträckning.
Ja,
alltså, rektorn är ju en administratör.
Ja, visst.
Men grejen är väl att i rektorsrollen så ingår ju också att vara pedagogisk ledare. Men det faller ju alltid. Och det borde man ju kunna...
Det är ju lärarna som är de pedagogiska ledarna. Det är ju vårt jobb, det är vi som sköter det där.
Men jag tänker också att man skulle kunna dela upp det. Nu har ju inte vi på gymnasiet biträdande rektorer längre. I alla fall inte i Stockholms stad. Och det tycker jag är väldigt synd. Men att det skulle vara bra att, jag menar, en av dem är som rektor då, administratör och ledare. Skulle en biträdande rektor kunna vara pedagogisk?
Nu beskriver du det gamla systemet som det var förr. Och det var bra. Ja. Det var bra.
Ja, men det är det vi har på högstadiet.
Nu har vi lämnat dålig dagtemat helt här. Ja. Det gör inget.
Men jag har gått in på lektionsbesök.
Ja,
det har gått bra.
Jag tycker att vi håller oss i liksom någon slags omkrets här.
Vi tänker utanför lådan.
Ja.
Men inte för långt.
Ja, precis. Men ändå inte...
Precis.
Ja. Men jag tänker att vi kan avsluta del 1 här kanske och lyssna på lite mysig musik, och sen så återkommer vi och pratar om
möten. Där riskerar jag att bli fullkomligt rättshaveristisk, så ni får ju hålla
koll på mig. Kul.
Ja, alltså jag har ju kallat hit er idag för att vi ska spela in en podcast, utan det här är egentligen ett förmöte inför podcasten. Det vi spelar
Björn,
in
jag
nu.
Hatar dig.
Jag får, om du ser att det blir blanka över ögonen för att jag försvinner till min pingvingrotta just nu.
Till
mitt happy place.
Happy place.
Ja. Det var väl jag som ville att du skulle prata om möten, tror jag. Och saken är ju den att jag hatar möten på ett nästan obalanserat sätt. Vi har möten, mitt arbetslag så har vi möten 2,5 timme i veckan, schemalagt. Och det är ju förutsatt att man inte går över tiden på det mötet, vilket det alltid görs. Jag ser möten som ett plågsamt sätt att förkorta mitt liv. Dels så försvinner ju de 2,5 timmarna ur mitt liv, den här liksom vecka 41 då som kommer. Men också, jag bara förutsätter att det förkortar mitt liv också, den här stressen när jag sitter där. Möten är... Har ni varit på ett effektivt möte någon gång?
Ja, alltså när jag jobbade på Martin Olsson.
Mm.
Så hade vi ibland spontanmöten, färskvarumöten, där man stod, det tog ju kanske 3 minuter. Då sa man, jag tar sillpallarna, Janne tar grönsakerna och Petra kör frysen. Ja, bra, då kör vi. Det, så det var faktiskt bra möten.
När jag var bartender hade vi ibland diskmöte, som det hette. Då ropade någon, diskmöte i köket, sprang ut i köket, så stod det shots till alla där, så svepte man den, sen så gick man ut och jobbade. De mötena var bra.
När jag jobbade på ICA så hade vi personalmöten 2 gånger kanske. Då hade jag liksom aldrig haft en sån här, vad ska man kalla det för, ett, jag vill inte kalla det för riktigt jobb, för det där var ju också riktiga jobb liksom, men ett jobb där i möten hela tiden. Så att det var ju i princip de enda möten jag hade varit på. Så då gjorde det inte så mycket.
Ja, men då var det ganska skönt. Och slapp man, då slapp man jobba liksom.
Ja, vi fick ju betalt för att bara sitta ner. Jag tyckte det var fantastisk lyx. Nu när jag inte har timlön längre så känner jag att det inte funkar på samma sätt.
Men det, jag håller helt med. Alltså, vi har många möten. Och 90% av tiden är ju bara man sitter av, för det är så ofta man försöker klämma in så många olika saker i möten som egentligen, alltså, kanske inte berör mig alls, och då känns det onödigt att jag är där överhuvudtaget.
Ja, precis. Jag tycker att för att mötet ska vara bra så ska man bara kalla dem som det angår. Det ska vara ett möte som handlar om någonting som det är relevant att ha ett möte om, istället för en kortare mejlkonversation. Och det ska vara den som håller i mötet måste göra det med liksom preussisk disciplin.
Ja.
För det är ju det stora problemet oftast. Ja. Att den som håller i mötet bara låter folk babbla på. Och mitt arbetslag så blir det väldigt ofta så att... Ja, dels så är det inte preussisk disciplin. Och jag tycker om preussisk disciplin när det är möten i alla fall. Och sen så... Det är liksom samma gnäll som tas upp om och om igen. Datorerna funkar inte. Den här eleven kommer inte på lektionerna.
Det är ingenting som mötet kan göra någonting åt. Nej. Det är bara någon som vill ventilera. Ja. Och ventilera kan man göra på lunchen.
Precis.
Ja. Men eller ska man gå ut i skogen och skrika lite, vilket är vad jag vill göra efter den här möten.
Men det där har jag tänkt på min arbetsplats. Där är det som är möten. Alltså. Men sen har vi ju någon gång i veckan så är det fika, morgonfika.
Mm.
Och där känns det nästan som att man får mer gjort än på mötena. För där kan du just, om det är någonting viktigt att ha att diskutera, då plockar du just den personen eller de personerna som man måste ha, som man har någonting att göra. Och sen så sätter man sig i en kopp java och sen så är man just fokuserad. Istället för att man vet att okej, det är... I ett möte kan det vara så att det man vill egentligen prata om, ja, men det är punkt 8. Bland övriga frågor. Först ska man gå igenom administration, ekonomi, elevfrågor.
Förra mötesprotokoll.
Men fan bryr sig.
Nej, men alltså, det är ju för att det är folk som sitter, alltså folk som sitter ihop där, det är folk som har suttit i idrottsföreningar eller ideella föreningar där det finns ett regelverk för hur ett möte ska se ut, eftersom man får bidrag för att vara en förening.
Ja.
Men vi får inga bidrag för att vara en förening. Och
vi behöver inte ha den här
ordningen. Liksom. Det finns ingen anledning. Men jag menar, det är ett fel tänk från början att man lägger in mötestid.
Ja. Alltså,
ja.
För att det märker man ju att det handlar ju om att fylla upp den tiden ofta.
Mm.
Överhuvudtaget så är det ju en stor missuppfattning att ett timslångt möte skulle innehålla mer än ett 20 minuter långt möte.
Ja.
Alltså, man ska bestämma tid efter ämne och man ska aldrig ha ett möte som är längre än 20 minuter, tror jag. Och du vet, alltså, det är bara att kolla på liksom näringslivet. Att en reklambyrå skulle aldrig sätta ett möte i liksom en timme som inte var extremt fokuserat. För att de har inte tid. De har inte råd att slösa bort den tiden för sina anställda. Men det tycker liksom skolan att de har.
Men det är många lärare som faktiskt... Nej, vi har inte det. Det är många kollegor som faktiskt just struntar i de här mötena. Med risk för att då kalla för arbetsvägare. Fast det är ju inte det de arbetsvägare, utan det de gör. De sitter i sitt rum och rättar prov eller förbereder lektioner. Och så här. Det vill säga gör det.
Jag har börjat. Vi har ju möten där som är fulla av människor som inte behöver vara på de här mötena. Som alla vill säga saker och på något sätt lägga sig i. Jag har börjat med min dator och sitta och jobba när det är delar av mötet som inte angår mig. Men jag blir ändå stressad av att sitta där. För det känns ju inte. Det är inte ett effektivt liksom, utbyte av information och en beslutsgång. Det är en gisslan situation.
Och sen så. Med risk för att göra dig ännu mer förbannad så är det ju alltid, det finns ju alltid, beroende på hur stort mötet är, så finns det alltid 2 till 5 personer som har bestämt sig för att det här mötet ska gå till sista minuten. Genom att dra saker i långbänk, genom att berätta historier om hur det här relaterar till dem, eller genom att berätta samma sak 5, 6, 7 gånger med olika ord. Och man sitter där 3:e gången personen säger det här och man tänker att vad är du för människa? Varför, vad har du för existensberättigande just nu?
Jag tror att också att många av de här mötena, just skolmötena, de blir så här dåliga. För det kan man faktiskt konstatera att det finns en
dålig
möteskultur. Men det beror ju också mycket på att de gruppsammanställningar som finns, alltså det är programlag där, alltså, åtminstone där det sitter några mattelärare, några svensklärare,
en mattelärare, en svensklärare, en engelsklärare.
Men liksom, det är mycket mer givande att ha möten inom ämneslaget i sådana fall, eller inom just en specifik arbetsgrupp, så att du tillhör
marknadsföringsgruppen,
då har man liksom, istället för att nu har du små liksom klickar av olika intressen och så ska alla ha möjlighet att säga sitt, och det blir aldrig någon värld.
Nej, och det är väl därför jag blir förbannad också, för att de här mötena har ju mer och mer de senaste åren tagit över, åtminstone på vår arbetsplats, ifrån ämnesmöten, ifrån att man får umgås med sina ämneskollegor och utveckla undervisningen till programlagsmöten som då är alla som jobbar på ett program, till exempel samhällsprogrammet, naturprogrammet eller någonting sånt. Och då är det ju vissa ämnen som alltid kommer i kläm. Och jag var ju på ett praktiskt program. Mina ämnen kommer ju ofta i kläm. Och då kan jag ju säga att mina kollegor, det kommer ju inte från dem, utan det kommer ju från den här strukturen. Det är inte så, det vill jag ju ändå vara tydlig med, att mina kollegor i programlaget på något sätt nedvärderar mina ämnen. För det gör de verkligen inte.
Strukturen gör att vissa ämnen, och då skulle jag säga just det här ämnen som du har, då är svenska och jag har historia, alltså kärnämnen, de här som är allmänna, som ligger över alla programlag, de blir satta i andra hand, därför att det, på något sätt då är det viktigare att prata om karaktärsämnena, och det har blivit en jättekonstig situation, men karaktärsämnena prioriteras framför kärnämnena. Det tror inte jag att Skolverket skulle säga en bra prioritering.
Jag känner ju inte igen så mycket som ni pratar om, för att det är ju en annan struktur, men det jag har märkt, vi har ju små arbetslag, 4 personer som jobbar med liksom en årskurs. Det vill säga att vi är mentorer för dem. Och där är faktiskt, de mötena brukar funka ganska bra i och med att vi alltid har för lite tid. Alltså det är det, ett möte ska inte vara, du ska inte lägga på 20 minuter extra för att, eller en halvtimme eller en timme extra för att vi kanske måste diskutera mer, utan du ska ta bort, säg att vi behöver en timme, då är mötet 40 minuter, för att då är man så jävla pressad så att man blir effektiv. Alltså vi är effektiva i våra sådana möten för att vi måste vara det.
Alltså vi har haft ett effektivt möte i mitt programlag, och det var när jag fick vara den som höll i mötet. Då var det fan effektivt. Alla blev i fred ganska sura på mig, men det tyckte jag att det var värt.
Det är det värt.
Men jag tycker också att det här med möten, alltså man sitter ju av tiden, och det är så allmänt erkänt att man sitter av möten. Men ändå, om man säger nej, jag vill inte gå på det här mötet, jag vill sitta och jobba, så anses det som att man är lite lat, som att man inte då gör sitt jobb. Men jag vill ju bara jobba, jag vill få hinna rätta mina prov, förbereda mina lektioner, inte sitta och känna att jag dör långsamt inuti.
Och ibland utan fika till och med.
Så är det.
Jag tror att vi måste lämna det här.
Ja.
Alltså för det här...
Men nu så är det negativa vibbar. Det är rummet bara vibrerar.
Vi har egentligen ett tips här. Det är ditt ständiga tips att ta med sig dator.
Ja.
Och sätta sig långt bak.
Mm.
Annars, det jag brukar göra, försöka göra, är att boka in möten med föräldrar.
Ja.
Mm. Strulig elev. Aha, ja. När kan ni då? Ja, för mig så är det bra onsdag klockan 3. För då, ja, har jag ingen lektionstid. Men då har jag ju ett möte ändå, ja, men ett möte som
eller
är konstruktivt.
Eller muntligt prov med en elev som är svårt dyslektisk till exempel. Ja. Det kan de inte heller.
Nej, men alltså man helt enkelt tar viktigare saker istället för de här.
Ja, men det är på något sätt för att visa.
Ja.
Ja, ni har det här
med passivt aggressivt sätt.
Ja,
men
ändå. Precis.
Ja. Jag har ju försökt
passiv aggressivitet är ju faktiskt det vi tycker allra bäst om.
Ja, det är därför vi lärare.
Det trycker lite över bröstet efteråt och sådär. Men, och det leder kanske inte till resultat. Men någonstans sorts tillfredsställelse finns det ändå i det.
Mm.
Men jag har ju försökt ändra på mötena och ändra på mötesstrukturen. Och jag försöker jaga på mötet, men det leder liksom ingenstans. Och, jag menar,
det är lite som att fäktas mot väderkvarnar.
Men lite så. Ja, men då är det väl kanske dags att avbryta det här.
Det här mötet.
Avbryta det här mötet.
Mm. Men vi träffas igen.
Ja, du skickar ut en kallelse och en dagordning och jag tar med.
Jag kan inte komma då för jag är tyvärr upptagen med
någonting viktigare.
Någonting helt annat.
Du ska Con Air gå på 5:an
just nu. Ja.
Ja. Ja, nej men
vi tackar för den här. Ja, vi säger så. Ni kan hitta oss på facebook.com/ryggenfri. Nu har vi bara kanske 3 likes kvar upp till 100. Så att gilla oss för tusan. Och recensera oss på...
Det är den första 3-siffriga.
Ja.
Precis. Och recensera oss på iTunes. Så är ni gulliga. Vi hörs. Hej!